Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mitt mantra här är att du kan bara minnas vad du har tänkt.
Mm.
Och brukar jag säga att kommer du bara ihåg någonting från mina föreläsningar, så kom ihåg den meningen. Du kan bara minnas vad du har tänkt. Så det är så oerhört viktigt att vi tänker. Och sen förstås då vad vi tänker för någonting.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Den här veckan sitter jag med en bok i min hand som heter Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation. Mitt emot mig sitter författaren Anna Tibelius Bodin. Välkommen!
Tack så mycket! Tack!
Jag tänker att vi ska börja med dig först. Vad du gör och lite din bakgrund och sådär innan vi börjar prata om det här spännande ämnet.
Ja, jag lever min mission, får jag säga. Jag är ute och pratar om hjärnan i förhållande till vad vi kan få ut av kunskaper om hjärnan, alltså i bemärkelsen bättre kommunikation, bättre välbefinnande, bättre inlärning, bättre pedagogik, bättre undervisning.
Mm.
Och har väl de två spåren egentligen, den lärande hjärnan och den hållbara hjärnan.
Mm.
Och är på heltid ute och talar om
det. Och du har en bakgrund inom psykologi?
Ja, inlärningspsykologi skulle man kunna sammanfatta det som. Kognition är ju läran om tänkandet som är min bakgrund från både Sverige och USA, som är det jag nördat in mig på.
Vill du inte nämna en anekdot? Jag tyckte det var roligt, som vi pratade om innan vi började spela in, från Harvard.
Ja, jag var där med Mark Zuckerberg.
Precis de åren han var där.
Samtidigt, ja. Precis.
Alltså,
så det var vår digitala skolkatalog under tiden jag var där, ja. Innan det blev lite större än så. Ja.
Då 2004, 2005.
Ja.
För sen så blev det...
sen öppnades det upp public. Liksom, men
2007,
i början,
va?
Jag vet faktiskt inte när det kom ut, men det är möjligt att det var 2007. Ja. Mm.
Men det gick helt enkelt där samtidigt, kan man
ja,
säga.
Ja, det gjorde det.
Och den här boken, vad skulle du, hur har den liksom växt fram? Vad kommer den då?
Den växte fram som så många av mina böcker, att det till slut blir den nedskrivna versionen av det jag talar om på scen.
Mm.
Skulle jag väl säga.
Okej, det är den vägen.
Ja.
Det är inte andra, många går andra vägen.
Ja, nej, men jag testar ju material i verkligheten, så att säga. Dels för att jag själv jobbar då undervisande, vilket ju den lärande hjärnan blir väldigt extra metaperspektiv på det. Men när jag talar med pedagoger som jag är ute och pratar med varje dag i olika sammanhang på företag eller organisationer och kommuner och skolor och så här, så får jag ju stoff och nya idéer och tankar och nya infallsvinklar och nya problem, och sen så skruvar vi lite på dem och så löser vi problem, och sen så har jag det med mig till nästa event, och så blir det ju ett bättre och bättre material, tycker jag. Mm. Och till slut så tänker jag, det här måste jag skriva ner, för jag kan inte dela på mig, jag kan inte vara på så många ställen samtidigt.
Exakt.
Och då kan folk läsa en bok istället för att jag nödvändigtvis måste komma dit.
Och jag ska säga att jag undervisar också då på universitet, så jag har ju, jag tänkte vi kan ju säkert återkomma till det.
Ja.
Jag har ju testat en del av de här grejerna då.
Ja.
Och det här handlar ju om då att om inlärning, som jag i alla fall när jag läste den, att hur man bäst får studenter eller elever eller andra att lära sig eller en själv och så här, hur kan man lära ut på ett smartare sätt då? I liksom undervisningssituation.
Ja, det hands on, alltså hur det faktiskt går till i praktiken fast det är grundat i något så neurologiskt som dopaminhöjande aktiviteter. Liksom.
Just det. Ja. Du börjar ju, i början så började du prata om det här med att vår hjärna, vi tolkar allt. Alltså det finns inga neutrala intryck, antingen är hot eller belöning.
Ja, när vi pratar om kommunikation.
Kan du förklara den biten?
Ja, så tittar vi på, som man alltid måste göra när man pratar om hjärnan, det är ju var vi kommer ifrån från början. Och vad som format hjärnan och varför den är optimerad på det sätt den är. Och det bygger ju på de tusentals generationer där vi vandrar omkring på savannen.
Mm.
Och där var det ju väldigt viktigt att rent faktiskt i realtid hela tiden jobba med överlevnaden. Det var ju det absolut mest viktiga. Så det är ju än idag, för vår hjärna har inte förändrats på 40 000 år, så att vår hjärna är fortfarande fokuserad på att överleva.
Mm.
Det är ju grunden för hela hjärnans arbete. Liksom. Och det gör ju att när vi tar emot kommunikation och tolkar den, för det är ju en del av kommunikationen att vi tolkar den så vi kan ge respons.
Alltså hela tiden, som du gör ju nu.
Ja, som du och jag gör nu till exempel. Så måste det vara en balans mellan, är det ett hot eller är det en belöning, det som hjärnan tolkar av kommunikationen. Så allting som kommuniceras till oss blir värderat.
Men varför kan det inte bara vara neutralt?
Alltså en efterkonstruktion i förklaring skulle ju vara, för det måste ju alltid bli så, vi vet ju inte varför vi ska ofta som vi är, vi får bara anta. Så kan man väl anta att på savannen så var det ingen evolutionär poäng med att tolka kommunikation neutralt. Alltså det där, ja, det var säkert ingenting. Då skulle vi ju antagligen strukit med om vi var så naiva liksom.
Ja, och då menar du kommunikation som är riktad mot den så att säga. För att vi säger att det kommer in någon i rummet här, så tolkar vi det.
Ja.
Men sen om vi uppfattar det, ja, men det här är ju en vän, då kan man ju liksom släppa det.
Ja.
Och då blir det en så här, neutral.
Ja, alltså problemet är ju med när man pratar om hot och belöningar, så låter ju belöning så väldigt starkt positivt, att det måste vara en så stark laddning. Men egentligen, om man tittar på det neurologiskt och vad reaktionen är, så är det ju egentligen bara frågan om, är det ett hot eller är det inte ett hot?
Mm.
Och belöning är då det som vi kallar inte ett hot.
Just det, ja, det är det man blir förvirrad av, en belöning. Ja. Allt behöver ju inte hela tiden vara.
Nej, och det är inte belönande, men det är belönande nog för hjärnan att det inte är ett hot.
Mm, okej.
Okay. Så kan man säga.
Det är så man ska se det. Men, och varför är det här intressant när man pratar om inlärning?
Jo, därför att när du upplever att du känner dig trygg i den bemärkelsen att du behöver inte hålla dig på din vakt, du behöver inte liksom ha mental kapacitet, en del av bandbredden till att skydda dig, utan du kan slappna av i att du har råd att fokusera och släppa saker omkring dig, för du behöver inte hålla garden uppe, så har du ett större fokus och kan lära dig saker och använda din mentala kapacitet till någonting kanske ibland ganska abstrakt och teoretiskt och inte allt något som är i rummet och hotar. Liksom.
Och kan man exemplifiera det i ett klassrum eller föreläsningssal?
Alltså vi ser ju det här alldeles automatiskt hos väldigt många som sitter i lärande situation, särskilt de som är tvingade att sitta där, om vi pratar skolplikten och elever i den bemärkelsen, därför att de kan ju oftast vilja skärma av, de har luvorna upp och de har poddar, eller så de har podds i öronen, och de gör saker för att skärma av, för att inte behöva hantera den fysiska miljön omkring sig. Och sen så blir det ju konflikter då när det ska kepsa av, och det ska, alltså man ska inte sitta med jackor inomhus, alltså hela de här bitarna. Så det är ju egentligen en konflikt om huruvida man får skydda sig eller inte.
Mm-hmm.
Och sen kan man ju se problemet från ett annat perspektiv, vill säga, varför behöver de skydda sig?
Ja.
Kan vi, ja. Men det är ju en andra aspekten av det, och vad är det för klimat i klassrummet, och hur bygger vi tryggheten i klassrummet? Om vi pratar ju skolan liksom.
Ja, men precis. Ja, det är det som egentligen är poängen just, och då kanske man inte, nu är jag på universitet, och då är det inte riktigt den problematiken med att någon sitter med hörlurar på.
Nej.
Men okej.
Okay. De är ju där på mer frivillig basis, var därför jag menar att det är skillnad.
Ja, precis. Men okej, okay. Så det är mer kopplat då till kanske yngre, att man om du har ännu yngre, så om du har skolbarn, lågstadiet, då kanske att det handlar om att skapa en trygghet då.
Ja.
I det, för att öka möjligheten för inlärning.
Ja. För att är du inte trygg så måste hjärnan i första hand jobba med din överlevnad, vilket det låter så extremt, men din trygghet om jag säger så. Det måste jobba med att se till att du inte händer i någonting, att du har, att du är beredd liksom.
Ja, precis. Men det där med, som du sa, med luva och hörlurar, det låter ju spontant som en mer så här högstadie problem kanske, som högstadielärare har. Eller,
ja,
eller när...
så är det ju. Det är ju under den perioden, men det är ju väl realiteten för väldigt många.
Ja, ja. Men jag tänkte om du är ute och träffar lärare som har den... hur hanteras det, eller vad är liksom rekommendationen?
Där är ju väldigt olika. Man ska vara medveten om också, utifrån när vi ska prata om den här boken, att det jag pratar om, det är ju en psykologisk sida av inlärning och framförallt undervisning, eftersom det är det här perspektivet. Och det är ju inte ett så vanligt perspektiv. Det är ju den sociologiska sidan av vad vi har för verksamhet i vårt utbildningsväsende som är rådande i Sverige.
Så det här ska göras och det här ska vi liksom...
Alltså man tittar mer på grupper och dynamik. Man tittar ju inte in på hjärnan. Så lärarhögskolan så har ju inte det intresset för hjärnan.
Nej.
Och det låter ju extremt generaliserande att säga. Men det är min erfarenhet att det är väldigt ovanligt av lärarhögskolan att tycka att det är relevant för dem.
Mm.
Och därför kommer ju mitt perspektiv med, när man tittar med man tar det psykologiska perspektivet helt enkelt och tittar in i kognitionen, läran om tänkandet för att förstå vad som händer i klassrummet på den nivån.
Men det vi tar med oss just från det där hot kontra neutralt är just att man dels tittar på hela situationen och sen förstå att man drar sig till att leta hot om det finns sådana i närheten, liksom. Man blir stressad av.
Man måste scanna av det. Liksom.
Men och sen, det jag tycker är väldigt spännande, det här delen där du pratar om minnet, så här, hur vi minns, vad minns vi för någonting? Alltså om jag är på en föreläsning igår, eller överhuvudtaget, vad gjorde jag i helgen? Vad minns jag för något?
Alltså jag menar ju här, när jag pratar om minne, egentligen bara den allra högsta formen av minne.
Mm.
Eller allra högsta, men det beror på hur man värderar det. Men jag pratar ju om minnet i den bemärkelsen att du får någon föreställning i hjärnan som du kan sen plocka fram på kommando för att du behöver den i ett annat tillfälle. När du ska lösa ett nytt typ av problem, eller då tar du en erfarenhet du har med dig och sen så applicerar du den på någonting nytt.
Mm.
Eller du kan berätta om den när någon behöver kunskapen, så att säga. Så att det är den typen av minne som vi kallar för deklarativt, att du kan uttrycka.
Mm.
Och det finns ju många andra nivåer av minne, bara igenkänning är ju en typ av minne. Att jag känner igen det när jag ser det, eller multiple choice frågor liksom, eller flervalsfrågor till det.
Mm.
Så känner du igen rätt svar i en grupp med felaktiga svar. Det är ju också en typ av minne, men det är egentligen inte den typen av minne som jag intresserar mig för i just det här avsnittet, utan nu pratar vi om den högsta formen, att du kommer ihåg, du kan berätta om vad som hände i helgen liksom.
Ja, precis. Ja, för det är väl det också som är intressant just i skolmiljön, man ska lära sig.
Ja, men precis. Och verkligen inte bara i skolan, utan jag jobbar ju jättehårt nu för att det här är någonting som, att förändra långtidsminnen måste ju även företagen förstå.
Ja, just det.
Det är inte bara att få certifikat och diplom och grejer, utan man ska faktiskt förändra långtidsminnet hos sina anställda.
Lära sig saker, utbilda
riktigt,
sig vidare.
Liksom. Ja,
precis. Och om vi har det perspektivet då, och hur minns jag då? Hur måste jag utbilda mig?
Ja, och det här är ju extremt komplext. Så här. Jag gör ju en grej av att förenkla saker så att det ska bli användbart. Så att man verkligen ska kunna ta till sig. Och tittar vi på det här perspektivet, så är ju mitt mantra här är att du kan bara minnas vad du har tänkt.
Mm.
Och brukar jag säga att kommer du bara ihåg någonting från mina föreläsningar, så kom ihåg den meningen. Du kan bara minnas vad du har tänkt. Så det är så oerhört viktigt att vi tänker. Och sen förstås då vad vi tänker för någonting.
Mm.
Och om du sitter på ett seminarium eller en konferens eller en utbildning eller ett möte eller vad som helst. Och du tänker på någonting annat.
Mm.
Så är det ju inte så att jag var ju där, någonting fastnade väl. Liksom. Nej, det gör ju inte det.
Precis.
Men det känns ju så i stunden, för du hör ju. Men där är ju skillnaden mellan att höra och lyssna. Liksom. Att du kan ju höra någon som pratar i rummet, och du kan nu till exempel bara här mellan dig och mig.
Sitta och tänka på något annat, ja.
Ja, du kan ju höra vad jag säger och sen plocka upp tillräckligt mycket cues för att veta hur du ska fortsätta. Men det behöver inte betyda att du faktiskt tänker på vad jag säger, och då kommer du inte heller inom en ganska snar framtid, när vi pratar arbetsminnets kapacitet har tagit slut i 30 sekunder ungefär, så kommer du inte kunna återge vad jag faktiskt sa.
Nej. Och det här är väldigt, det här är ju, kan man ju verkligen zooma in på ganska mycket, just för att man ska behöva tänka. Säg det igen, minnas vad jag har tänkt.
Ja.
Ja. Men det finns ju en sån klassiker, jag vet, när jag själv pluggade, så ofta sitter man till exempel och antecknar.
Mm.
Man skriver det som föreläsaren säger.
Ja. Och det är väldigt många som frågar det då, ja, när man säger den här saken. För vad då? Kan man inte göra det? För att den andra tesen som jag trycker rätt hårt på här, det är ju att du kan bara komma framåt i en tankespår i taget.
Mm.
Alltså du kan bara tänka på en sak i taget.
Mm.
Och vilket ju är ett stort debatt även när man pratar om yngre generationerna. Men,
för multitasking och
ja, men exakt. Det funkar ju inte. Alltså multitasking i och för sig tycker jag är lite missvisande, för att multitasking betyder ju att du jobbar med flera uppgifter samtidigt. Det är inte per definition så att du tänker på alla uppgifterna. Och att vi kan göra många saker samtidigt, det är ju jättefånigt att argumentera emot. För det gör vi ju många av oss alla vaken tid på dygnet. Liksom. Så att göra många saker samtidigt, det gör vi ju. Men tänka på många saker samtidigt, det är någonting helt annat.
Ja, just det.
Och därför blir det lite rörigt med det multitasking, vad den egentligen syftar på. Därför att vi kan bara tänka på en sak i taget. Och gör vi många saker som kräver tanke, då kommer den här tankekraften att inte splittras, utan snarare skifta snabbt mellan. De gamla professorerna gjorde i IBM-datorerna.
Det var en som sa så här att multitaska, det är just att tänka då, alltså ur perspektivet tänka på flera saker samtidigt, är multitaskigt för hjärnan.
Ja, så kan man säga.
Men då, jag förstår, det är skillnad om du liksom dammsuger och lyssnar på en podd samtidigt.
Ja.
Det är inte samma sak som att kolla på en föreläsning och nätshoppa samtidigt.
Nej. Ja. Så och tillbaka till frågan då, jag känner att det glider iväg här, till om man ska anteckna samtidigt. Alltså när du antecknar, så är det ju ett uttryck från din sida. Det är ju någonting som kommer från dig. Mm. Om du inte sitter och transkriberar, alltså att du verkligen skriver ner vartenda ord. Men jag hoppas att du inte gör det på föreläsningen. Alltså att du skriver ner allt. Utan du gör ju en typ av urval. Och när du uttrycker dig, så är det en kvalitetssäkring på att du har tänkt. För du kan inte uttrycka det utan att du har tänkt.
Så det beror på lite hur man antecknar också ändå.
Ja, så jag brukar säga att anteckna så lite som möjligt, men tillräckligt.
Mm.
Och det är ju lätt att veta vad det innebär. Men att du, om du håller dig aktiv i den bemärkelsen att du antecknar, då tvingar du din hjärna att hålla sig liksom alert, att den är fokuserad på att faktiskt tänka. Och annars är det väldigt lätt att vi tänker på andra saker.
Ja, och bara av den anledningen gör ju att man fokuserar på vad som sägs.
Ja men precis.
Mm.
Och då blir det en kvalitetssäkring på att du har tänkt, och har du tänkt så har du kunnat bli långtidsminnen.
Mm.
Problemet blir ju om du skriver så mycket att du tappar fokus. Och när jag säger att du bara kan tänka på en sak i taget, då riktar du din uppmärksamhet, som jag kallar då för ficklampan, i dina anteckningar och inte framåt, eller vad det nu är där talaren står som du ska ta till dig av. Då kan man ju uppfatta det som att, men då kommer jag ju missa vad som sägs. Men då ska vi vara medvetna om att när jag säger att du måste tänka på det du gör medan du gör det, i det här fallet tänka på det du hör medan du hör det, då är ju det en stund här som inte är bara knivskarp millisekunder liksom, utan vi pratar ju ett arbetsminneskapacitet här på 30 sekunder. Du har ju ett fönster av tid, så du kan ju ta ner alltså till tangentbordet eller pennan eller vad du gör och skriva och ha en lagg liksom i intrycken från vad du hör.
Mm.
Och du har tid att ha den här laggen uppåt om du har full kapacitet i ditt arbetsminne på uppåt 30 sekunder.
Hur gör du själv? Vad är det bästa tipset? Om vi bara fortfarande är kvar i den situationen att jag sitter och lyssnar på en föreläsning.
Jag antecknar, absolut.
Ja.
Men jag antecknar, dels antecknar jag för hand.
För att
få det mer. Jag ska inte vara begränsad till vad tangenterna just nu kan göra. Jag behöver inte vara för hand på ett papper. Det kan vara för hand. Jag ritar ju, även när jag föreläser så har jag inte PowerPoint. Utan jag ritar ju på min platta, så att säga. Så att jag använder digitala hjälpmedel väldigt analogt, om man säger. Men att just ha friheten att kunna skriva någonting upp i hörnet, att lägga till någonting, att kryssa över, att jag kan disponera min yta och anteckningar efter vad jag känner för just nu, så att det blir mer mappat vad jag faktiskt tänker, och inte styrt av tangentbordet och så.
Mm.
Och det gör ju att det kräver mer tankar och det blir mer synminne. Och det förankrar minnet bättre.
Så att du, precis, att ge för hand och också då, du sitter inte och fipplar med mobilen eller liksom, utan...
Inte om jag är intresserad, nej, av det som sägs, nej, då är det lite bortkastad, ja.
Precis, nej men exakt, och poängerna är väl liksom en sak i taget och just hänga med, men sen också skriva för hand för att ha större frihet och kunna verkligen... Men det här med också att man måste tänka för att lära sig, om man tar det lite ännu mer då kanske ur ett... utbildarperspektiv, om jag föreläser och så, då kanske jag ännu mer vill få, om jag har en publik, då vill jag få dem att tänka det som jag pratar om för att de ska lära sig så bra som möjligt. Då finns det väl massa olika sätt att göra det, absolut, mer än att jag bara står där och pladdrar.
Absolut. Och det, det är ju det här, en av ganska många teser, men en annan tes jag har, det är ju att fokusera mycket mer på inlärning än bedömning.
Från vems sida?
Från den som utbildar. Alltså att om du har fokus på vad det är som ger inlärning, så kommer dina utbildningsundervisningsmetoder se rätt annorlunda ut än om fokus ligger på att få bedömningsunderlag. Liksom. Så svar på din fråga, så jobbar jag ju själv när jag undervisar, vilket är det jag tycker jag gör från scen och mina utbildningar. Så här. Då handlar det om att stanna upp och sen titta på det här avsnittet som jag pratat om nu, och det kan ju vara någonting vi pratat om i dialog, men det är ju ändå jag som har hållit i pennan och gjort anteckningarna på duken så att säga, och stanna upp och säga, det här, tänker nu stämmer vi av, hur mycket har du tänkt på det här, och var och en i publiken då, liksom. Hur har du tänkt på det vi har talat om under tiden vi pratat, vi tar bort den här nu, och så sätter vi två och två, och så delar man in dem lite, ja och B liksom. Och sen så får den ena i varje par berätta för den andra, vad handlar det där om alldeles nyss? Och så bara ritar man... För jag har ju ritat en väldigt ifylld bild då vid det laget så att säga. Och sen så bara rensar jag bort den bilden och bara gör grunden. Mm. Och så är det som en mall. Fyll i den här med dina tankar. Vad fick du med dig från vad den här bilden handlade om alldeles nyss när den var ifylld? Mm. Och berätta det för din kollega. Som om kollegan inte hade varit här liksom.
Ja, precis. Så det du gör, som man, vem som helst kan göra egentligen, det är ju lite grann att återkoppla och kanske höra. Så här, man kan också kasta ut ordet i publiken. Vad tänker och tycker ni om det här? Och har ni det som vi har gått igenom? Och, alltså låta folk...
Absolut. Och problemet med det när man gör det så... Jag ska säga på frivillig basis, nu låter jag som Caligula. Men om man gör det så, då får man ju 3-4 stycken som är de som är vana vid att tänka och vara den som tar gruppens ansvar av att ta till sig materialet och ge responsen.
Om man lämnar ordet fritt, ja.
Ja.
Man kan ju peka på någon.
Ja, det kan man ju för sig också göra. Men jag är mer inne på låt alla förstå om de har tänkt eller inte. För att jag menar att det här att uttrycka sig som en kvalitetssäkring på att vi har tänkt, för att du kan inte uttrycka det om du inte har tänkt, och det blir väldigt uppenbart för var och en när man tvingas uttrycka sig att oj då, sådär, typ hon sa, du kommer ihåg, du vet, sådär nästan, eller hur var det? Alltså, det är först när du måste uttrycka dig som det blir uppenbart, och då är det inte viktigt att det blir uppenbart för mig som pedagog, som läraren, eller utbildaren, eller mötesledaren, det kan vara. Det viktiga är att du personligen blir uppmärksammad på att, nej men just det, jag kunde det ju inte. För i stunden så känns det för de allra flesta när de får höra någonting särskilt pedagogiskt framställt som att de kan det. Men så måste de uttrycka det själva, så blir de uppmärksamma på om de inte kan det.
Ja, men precis. Och man även då, pedagogen kan ju upptäcka att vänta, oj, jag har inte varit tydlig här.
Nej men absolut. Ja, men såklart kan det vara. Men jag menar, slänger man ut det så till bikupa att det är 2-2 i publiken, så hör ju inte jag vad de säger.
Nej.
Inget bedömningsunderlag för mig, och det blir inte ens en respons till mig. Så jag vet inte vad som hänger med. Den diskussionen tar man ju sen efteråt då, när de själva känner sig själva bättre. Det vill säga, de vet nu, kunde jag det eller inte? Och om de inte kunde det, så kan vi diskutera, vad berodde det på? Var det någonting jag hade kunnat göra tydligare? Var jag oklar? Gick det för fort? Blev det för mycket stresshormon av testsituationen? Och det ena med det. Så.
Men du är intressant, du nämnde det där med det blir för mycket bedömning istället för inlärning. För ett jätteproblem om man tar på universitet, det är att studenterna har ju en bild av att de har bedömningsperspektivet.
Ja, visst.
De tänker betyg.
Ja. Ja, det gör man ju, så du har ju hela skoltiden numera.
Ja alltså, men precis. Så de är så, det är ju, som jag ser det, ett jättestort problem.
Ja, det.
Då har man ingen fokus på att jag ska lära mig saker.
Nej.
Och så vidare.
Nej.
Så det är en uppförsbacke, kan jag känna som pedagog, att man har dem emot sig.
Ja.
Bara för att ta, som du sa, en grej som jag själv gör då, det kan man ju också, att man... helt enkelt få dem att själva prata om det man pratar om.
Ja.
För att då börjar, då måste de ju tänka efter, och då har man också deras ord på, på ett eller annat sätt.
Absolut. Göra.
Bara som en, finns det några andra sätt att som utbildare eller som från pedagoghållet att få folk, det handlar helt enkelt om att aktivera och få folk att tänka så att de inte sitter och tänker på annat eller drömmer sig bort eller nätkoppar eller håller på med mobilen.
Nej, men precis. Och det handlar ju om att de ska förstå att de sitter där inte som passiva mottagare utan faktiskt som aktiva deltagare. Och är man en aktiv deltagare så måste man vara beredd på att ibland behöva leverera. Det vill säga, du har ett ansvar för att inte bara sitta här och ta emot, utan det du tar emot kan du bolla tillbaka, kan du berika klasskompisarna eller studiekamraterna eller dina kollegor på jobbet som går samma utbildning. Alltså kan vi bygga ett aktivt deltagande liksom? Och då får man ju inte sitta och bara vara passiv. Det är väldigt mycket pedagogens uppgift där att göra ett sånt klimat.
Ja, för det har ju varit det visst eller vissa tradition i att det är någon slags föreläsare som pladdrar och
visst är det så.
Och sitta och ta emot. Och det är säkert ännu mer ju högre upp man kommer i utbildningssystemet.
Ja.
Alltså, på universitet kan jag känna att det är nästan värst.
Ja, absolut. Och det är ju problematiskt. Och i och med att jag pratar så mycket om just det här, vikten av interaktivitet och att det är en del av själva inlärningsprocessen. Så kan ju, skulle jag ju skjuta mig själv i foten om jag stod och höll en monolog om det när jag föreläser. Alltså det måste ju vara interaktivt. Jag måste ju leva det här också när jag gör det. Så jag ser ju att det funkar. Liksom.
Och det här med... Vi kan ju ta det på en gång. Jag tycker du skriver om det här med klassiker med de som har gjort en PowerPoint med massiva liksom text, slide efter slide. Jag såg en senast förra veckan som jag skickade till mig. Ja, men 100 slides med bara text.
Det är så hård i huvudet alltså. Alla som har lyssnat på någon av mina föreläsningar vet att jag är ganska emotionell kring det här. Jag tycker att det är sånt tjänstefel att överhuvudtaget ställa sig inför en grupp människor och be dem läsa i realtid unisont. Samtidigt som du också tänker snacka med dem, för det är ju vad de flesta gör. De pratar ju under tiden och förväntas läsa textmassor. Och vår hjärna är ju inte gjord för det. Vi kan inte läsa och lyssna samtidigt. Nu ska man ju vara medveten om att vår hjärna är ju inte ens gjord för att läsa, såklart. Det är bara 5000 år sedan vi fick vårt första alfabet. Så att, det är klart att vår 40,000-åriga hjärna egentligen inte är skapt för att läsa. Men nu har vi ju ändå utvecklat ett sånt fantastiskt system i hjärnan för att återanvända områden för att göra det. Men vi kan inte göra det samtidigt som vi lyssnar.
Nej. Så precis, för du utgår från det. Att man, om man utgår från att vi kan göra en sak i taget, så vad ska jag
som
göra
kräver
nu?
Tanke,
ja, men precis. Så att vad som händer då, om du ställer dig framför mig med där du visar massa text, samtidigt som du pratar, då blir jag då så här, vänta nu, läsa, lyssna, det blir liksom
och du kommer ju
delad uppmärksamhet.
Det blir en delad uppmärksamhet, och det där kommer du inte i stunden att uppleva kanske som mottagare. Det kanske blir lite stressat, det är lite jobbigt, och personligen skulle jag säga att lite livslust rinner av en när man har 100 sådana slides. Men min poäng är att du kommer ju inte känna i den stunden att det inte går. Du tänker, men jag läser och lyssnar samtidigt. Problemet är ju bara att så fort du lyssnar så kommer dina ögon bara att kunna avkoda texten. I stunden när du sitter och läser då till exempel en PowerPoint och lyssnar på en talare samtidigt, så kommer det kännas som att det funkar. Du står liksom över de här allmänna sanningarna om mänskligt psyke, för det tycker ju personligen alltid att vi själva gör. Att vi tänker att det här funkar ju för mig. Jag kan läsa och lyssna.
Men det är samma sak som multitasking, känns ju bra.
Ja. I stunden gör
man
det.
Man blir lurad. Liksom.
Ja, för att vi lever ju i den här bubblan av de här 30 sekunderna som vi alltid lever inom. Där allting är möjligt, där vi kan komma ihåg allting, vi har liksom alla bollarna i luften. Men vi kommer tappa alla de bollarna om vi inte börjar tänka på dem inom det fönstret av tid.
För att memorera kunskapen, föra in det i som långtidsminnet.
Ja, då måste vi hålla fast i bollarna liksom. Och då blir det ju så att när du läser och lyssnar samtidigt så kan du egentligen inte göra det, utan vad det handlar om är att medan du lyssnar så kommer du avkoda texten, och medan du läser så kommer du bara höra. I stunden känns det likadant, men det är en himla skillnad på att läsa och avkoda. Därför avkodningen kommer du inte komma ihåg mer än de 30 sekunderna. Liksom. Och samma sak, att det du hör kommer du inte heller komma ihåg.
Men hur ska man göra då som pedagog? För ibland kan det ju vara så att man faktiskt måste ha med information eller liksom text ändå. Om det är liksom, av en eller annan anledning. Eller tänker du att man bara ska ha bilder? Eller bara...
Alltså grunden borde ju vara, om det ska vara ett presentationsmaterial, att det fokuserar på bilder. Därför att någonting behöver ju de som lyssnar fokusera på rent visuellt. Alltså vi har ju 90% av våra intryck till hjärnan kommer från synen. Så att det är ju rimligt att vi behöver någon stimulans där som hjälper andra intryck att haka på. Liksom, så att vi kan bilda den här tanketråden med hjälp av både någonting visuellt och någonting vi hör. Men då är ju bilder så mycket bättre, för det tar inte kapaciteten på det sättet. Vi kan uppmärksamma bilder samtidigt som vi hör tal. Vi kommer bara klistra ihop det. Vi kommer att tro att de har med varandra att göra även om de inte ens har det. Liksom.
Mm.
Jag kommer ju minnas det här samtalet och det vi pratar om tillsammans med de gardinerna som är bakom dig, därför att jag har dem i mitt synfält hela tiden medan vi pratar. Så skulle jag se sådana gardiner i något annat tillfälle så skulle jag komma ihåg vårt samtal. Alltså så funkar ju. Och det är ju samma sak med det vi kan visa upp under en föreläsning. De bilderna kommer ju trigga det vi hör under. När vi delar tid och rum så kommer intrycken att paras ihop liksom. Om de inte konkurrerar med varandra, vilket läsa och lyssna gör.
Men om jag har så här, 3x45 minuters föreläsning på ett universitet, det är ju väldigt mycket information. Det är orimligt att jag ska liksom samla ihop det i bara bilder.
Ja. Absolut, och då kan man ju tänka sig att man drar ner det som du tvingar dem att läsa under tiden du ska prata. För att det är ju inte ett, alltså, man kan tycka att om vi måste göra det, och jag tänker, måste vi göra någonting som inte kan generera långtidsminnen? Det är ju helt horribelt. Det måste vi väl inte. Det viktigaste är ju inte, man säger att man måste göra det. Då handlar det om, för att jag måste undervisa. Men jag bryr mig inte om du måste undervisa. Jag bryr mig om det, inlärningen.
Just det, de om den lära, är primär så
ja,
måste man
ju, ja, då måste man göra något som fungerar. Och det fungerar inte. Så att då får vi hitta ett annat sätt. Och då tänker jag att gör någonting som innebär att det går att processa informationen i realtid oförberedd. Så här, vilket det ju då oftast är. Alltså visa ord som går att läsa samtidigt som du lyssnar. Och då brukar jag ha liksom en begränsning till 5 ord. Ha 5 ord uppe som du fokuserar kring och som du pratar kring. Det kan vara 5 begrepp kanske ibland då. Visst kan det gå upp till en 10 ord ibland, men min poäng är att ha inte en full textmassa. Liksom.
Nej.
Utan enstaka ord eller begrepp eller vad det nu är som ska stå i centrum.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och är det långa texter som ska kunnas och som ska ha, visa det ett annat format. Inte upp på en duk i realtid för de som ska läsa unisont medan de tänker prata med dem. För det är liksom...
Nej, men kan man inte också så här, vi säger så här, bara nu, jag bara, som en diskussion här, ja. att om jag skulle säga, det här stycket, det här citatet, och så tar jag upp det och så kan alla läsa det här.
Ja.
Eller att jag läser det, inte att jag pratar om något annat samtidigt. Som jag,
alltså, nej, precis, ja.
Det borde väl i sådana fall annars vara en bra...
Att du kan läsa exakt ett avgränsat stycke.
Ja, att jag säger, jag läser det innantill. För att den stora, det big no-no, det är att jag visar text, pratar i princip om något annat, eller lite grann, lite omkring.
Ja, eller att du inte säger exakt det som står.
Nej.
För det är ju ganska sällan de gör, vilket jag tycker är egentligen ännu värre. Att stå, om du skulle vara inte bara ett viktigt citat nu, utan du menar att du skulle stå innantill och läsa din egen PowerPoint. Det kan man verkligen undra vad det har för betydelse. Då känns det ju mer som att du måste visa upp ditt föreläsningsmanus för deltagarna, för du är själv så osäker på innehållet. Och då känns det om det är för mycket mycket material för dig att lära dig utan till innan. Mm. Då lär det vara för mycket för dem att processa i realtid oförberett.
Ja, okay.
Alltså, det är ju liksom en liten tumregel. Så.
En tumregel blir att dra ner texten och ha färre antal ord generellt.
Ja.
Så.
Och
mer bilder.
Ja.
För att det blir en konkurrenssituation mellan det som sägs och det som står. För ja. Vi börjar automatiskt läsa när det är text framför
oss. Ja, jo, men det gör vi.
Men det, här, det känns ju spontant som en större utmaning när det är just det långa föreläsningar på universitet kanske än om man pratar grundskola. Jag vet inte exakt.
Nej, jag förstår vad du menar. Och där är ju mer av tradition skulle jag säga som det är en större utmaning. För jag har ju heldagsutbildningar och jag ritar hela dagen. Så att jag är inte bara att jag gör bilder, jag har ju en idé om att inte heller ha det förproducerat.
Mm.
Är det förproducerat är per definition ett avståndstagande mot deltagarna. Mm. Då är det min produktion som de helst inte ska störa. För att jag har ju min idé om vad vi ska hinna med och det är förproducerat och det är liksom, vad ska jag säga.
Vad handlar de om då, de dina föreläsningar?
Om det vi faktiskt pratar om, alltså det handlar ju om... Det blir metaperspektiv på det här, för jag pratar ju om att lära sig och om hjärnan och vad som får upp dopaminet och deltagande och motivation och hälsa. Och alltså.
Ja, men jag tänker inte det också mer, ja, men om du skulle lära ut andra världskriget så, och har liksom 3 timmars föreläsning inplanerad, då måste ju du, eller skulle du göra exakt på samma sätt också, måste du ha med ganska mycket kartor och fakta och hej och sådär, datum och
ja, absolut, och det kan man, och jag menar att du kan ju förstås självklart ha det som manus för dig själv, jag menar inte att du måste kunna allting till alla gånger, alltså utan till.
Nej.
Men det manuset behöver du inte visa upp för din publik.
Nej.
Det är ju en himla skillnad, det är ju inte din trygghet vi ska jobba med. Det behöver du i och för sig själv ha en strategi för. Men den ska ju inte gå ut över pedagogiken mot deltagarna.
Nej. Ja, och precis. Jag förstår. Det, och du är också inne på det här med att man som publik kan vara med och skapa. För det gör också att man minns bättre.
Ja, du får alltså, en delaktighet. Liksom.
Ja, precis. Och hur... För du som du nämnde här i förbifarten att du ritar mycket själv och skapar och sådär... Och hur kan man tänka det? Vad kan man göra för något som pedagog?
Alltså att dels ha, apropå att använda digitala hjälpmedel analogt. Mm. Jag gör ju det mycket också för att inte behöva vända ryggen till de viktigaste i rummet, det vill säga publiken. Liksom.
Mm.
Så att jag inte står vänd med ryggen mot dem och tittar på min egen masterpiece till presentation. Liksom. Utan att när jag har en platta eller en surfersdator som jag
har. Du kör digital ritplatta helt enkelt som är inkopplad i.
Precis. Mm. Och då kan jag ju bibehålla min kroppsspråk och riktat mot dem samtidigt som jag kan göra någonting interaktivt som de kan påverka. Jag håller ju pennan förstås, men de kan ju påverka med frågor och sidospår vad det nu är. Och så ser vi det komma fram i realtid.
Mm.
Och bara det att det är exklusivt för stunden, som det ju är, de ser ju det ritas i realtid, de ser ju när det kommer fram att det inte fanns sen innan. Det är så unikt idag att saker är exklusivt för stunden. Mm. För allting är förproducerat och snyggt och designat och perfekt. Det gör ju att du direkt, mycket enklare idag än kanske för 15 år sedan, får upp ett engagemang i delaktighet. Därför att du är inte van vid att saker sker i stunden idag. Och det gör ju mitt jobb lite lättare.
Men, och hur kommer det sig att man lär sig minst bättre om man är med och skapar och som publik?
Ja,
du menar, då kan jag räcka upp handen och säga jag har ett exempel eller jag har tänkt på det här.
Mm.
Då skriver du ner det, då är jag som publik med och skapar det som sker på skärmen.
Ja,
eller hur?
Ja, det påverkar ju vad som händer där. Absolut. Ja.
Och hur kommer det sig att jag minns bättre då?
Därför att när du inte vet vad som komma skall, det vill säga du har inte all texten och du vet inte om det kan bli fel och det kan vara en figur som inte riktigt går att uttyda vad menar hon med det där. Eller, och det finns en perfektionism i det så att säga, då blir du ju mer engagerad därför att det skapas förväntan. När du ser någonting växa fram, det är ju samma sak om du scrollar ditt Facebookflöde och du ser en video, men jag brukar ta ett exempel bara att se en pappersget som ska vikas. Du lägger 4 minuter av din värdefulla tid på att faktiskt se den här geten bli klar.
Alltså är det något som skapas just nu?
Ja, det händer i realtid. Du ser att det växer fram någonting.
Mm.
Och det skapar mer delaktighet därför att det höjer dina nivåer av dopamin.
Mm.
Och dopamin är nice, som någon elev sa med
mig. Just det, och jag får möjlighet att bli precis delaktig, att jag kan vara med och påverka också på det.
Ja, och när vi får förhöjda nivåer av dopamin så skapar vi en starkare förmåga att kunna tänka. Mm. Och vi blir mer engagerade, och det är vad jag kallar för motivation. Liksom.
Mm. Jag har testat det där, bland annat det där med, nu använder jag whiteboard, att man skriver där. Men just att, jag minns ett moment just där vi... publiken fick vara med och ge exempel på, vi pratade om olika arbetsgivare och egentligen spelar ingen roll ämnet, men de var med och i alla fall tog upp exempel från publiken och diskuterade dem och skrev ner och ritade väl på. Och sen märkte jag då på en tenta som jag hade senare, så var det väldigt många som tog upp just det ämnet som vi hade berört med på whiteboarden. Jag märkte att otroligt många som hade det. Jag tänkte, varför håller alla på det som återkommer till det? Men det var tydligt att många hade, de mindes det liksom allra tydligast från att vi hade tillsammans skapat det. Så det blev ganska typiskt. Tydligt blev det.
Förstår jag.
Så att jag har verkligen förståelse för det där, att man kan, att det gör skillnad när man är med, än att man bara sitter tyst och lyssnar på någonting och så kommer det så här slide efter slide efter slide. Men finns det några andra sätt att skapa
allting som skapar delaktighet och interaktion och en känsla av ansvar att leverera, skulle jag väl kalla det för. Det är oerhört infekterat idag när vi pratar utbildningssammanhang att prata om testning liksom. För att testning är så förknippat med att ge bedömningsunderlag. Men jag vill ju att man ska testa hela tiden. Testa. Se vad som har landat och vad som inte har landat.
Och då handlar det inte om att testa för att de kan och man ska bedöma.
Utan det handlar om att testa sig själv. Försök plocka fram ur ditt eget långtidsminne vad det är du har fått med dig. Mm. Och det handlar ju ofta om att diskutera med den som sitter bredvid dig. Eller att skriva ner en egen sammanfattning.
Mm.
Och sen så när du har gjort det, jämför med kompisens sammanfattning. Vilken är bäst? Kan ni göra en bättre tillsammans? Mm. Och sen så par ihop med ett annat par. Så ni är fyra stycken. Kan ni nu göra en ännu bättre sammanfattning? Och så gör det med åtta stycken. Kan ni nu göra en ännu bättre sammanfattning? Vid det laget så har du rätt bra koll på innehållet.
Så det gäller att aktivera lyssnarna på ett eller annat sätt. Det finns massa sätt att göra det på.
Men
någonstans hitta sätt att aktivera. Men jag tycker att ibland bara ordval, om jag har en publik i ett klassrum och så, bara ordval och säga att är det någon som har några bra förslag här, så blir det väldigt, oj vänta, bra förslag, någon ska säga något bra här. Istället kan man säga såhär, har någon som har några tankar, reflektioner, alltså såhär, ganska värderingslöst, bara få folk och bara ut med språket, det tycker jag gör, alltså det finns ibland väldigt små knep tycker jag.
Och det är exakt det du säger nu som jag knyter an till det första vi var inne och pratade om, hot eller belöning, när du kommunicerar. När du säger, finns det några bra förslag? Det är rätt hotfullt, för du har en ganska bra idé om vad som är bra förslag.
Exakt, då blir man så, vänta, bra, jag har ett förslag men det är bra, det är lite väldigt tyst här.
Exakt.
Blir det då.
Så säg inte saker som känns hotfullt, för det är oerhört mycket troligare att de plockar upp hotfulla saker än att de förstår att det är tryggt och de verkligen ska dela med sig.
Ja. Just det där med lite sömn och pauser och sådär, med återhämtning och om det är också det här med att ta paus. Hur länge orkar man lyssna? Och
det beror ju helt på vad du har för sömncykel och vad du har för blodsockernivå och hur intresserad du är av ämnet. Alltså, det är så oerhört många faktorer, men generellt så kan man väl säga att det vi vill i de här sammanhangen, så som vi har pratat om det hittills, så handlar det om att få upp aktiviteten i pannloben. Hos den energikrävande, mest energikrävande delen av hjärnan för att få elever, eller de som ska lära sig, jag vill inte bara säga elever för det här handlar verkligen inte bara om skolans elever, men den som ska lära sig att ta ett aktivt deltagande i sin lärandeprocess, och det tar mental tankekraft och det blir du trött av. Det är oerhört mycket jobbigare att jobba i pannloben än att bara sitta på automatik och bara låta saker glida in i huvudet liksom. Det behövs ju återhämtning från det här såklart. Och där behövs det ju en variation, dels i själva utbildningssammanhanget. Om det så är en konferensdag på jobbet eller om det är en skoldag för en skolelev, spelar inte så stor roll. Det behövs pauser där man helt enkelt lägger ner den ambitionen att vara så på tårna mentalt. Liksom. Och det är ju i det korta perspektivet. Dels att vi står upp ibland, vi ändrar fysisk position. Och att vi rör på oss, att vi, vad ska man säga, tittar långt, som vissa säger. Att vi är så vana vid att ha saker i vår närhet och vi pratar med människor som är nära. Så att gå ut och titta på en horisont. Liksom. det påverkar hjärnan också i avslappning och att få slappna av. Så sånt behöver vi göra. Men i det större perspektivet så handlar det förstås om att ha sömncyklar som får och hjärnan att hålla en rytm som funkar. Och då måste vi ju, som man brukar säga, sova på saken. Alltså vi måste...
Och varför är det så viktigt? Det är för att memorera och smälta in och
bygga nya banor. Ja, det är då intrycken och allt det som vi har jobbat med i pannloben under dagen ska liksom sorteras in i biblioteken och till långtidsminnena under natten i mer bakre regioner i hjärnan. Och det kräver sömn. Liksom. Oavbruten, tillräcklig och regelbunden sömn.
Som du sa, vi vill aktivera pannloben för att sen, alltså, där framme att aktiveras man och sen så sparar man det man lär sig i de bakre delarna så att det blir mer automatiserat.
Precis.
Va? Eller hur? Det är det någonstans vi vill.
Ja, det är den loopen som är tänkt. För sen använder vi ju då det vi har av automatiserade kunskaper att göra urvalet vad det vi plockar fram till den aktiva pannloben i nästa varv.
Liksom. Så att man liksom packar in, kan man säga, den vägen. Liksom. Fram och så åker du. Liksom, ja.
Och så för vi det bakåt, väldigt förenklat uttryck, extremt förenklat förstås. Men om vi säger det så. Och sen blir det ju ett bibliotek av våra kunskaper som färgar hur vi upplever världen. Liksom. Ja. Våra kunskaper styr ju sen hur vi ser på världen omkring oss. I våra fördomar och våra kunskaper och erfarenheter. Och så. Vi ser ju olika saker beroende på och hör olika. Alltså vi uppfattar ju världen olika beroende på vad vi kan. Och, så det styr ju sen vår ficklampa uppmärksamhet. Vad vi uppmärksammar i nästa led. Som kommer att generera nya intryck för pannloben som sen tas tillbaka. Och så blir det en loop som vi kallar för inlärning.
Jag tycker det är spännande. Du skrev det här med att om man har några som svarar snabbt på någonting och kan det väldigt fort, då är det troligtvis en kunskap som man har då lagrad. Alltså om du skulle ställa frågor, jag kan det väldigt snabbt. Men om jag däremot måste tänka, fundera och klura, då är det något som jag inte har direkt.
Nej, då ligger antagligen fortfarande kvar i pannloben för att du har precis lärt dig någonting och så måste, nu ska vi tänka, vänta, hur var det? Okej, det var det här du sa. Och så försöker man för första gången sätta ihop kunskapen själv. Eller så är det att, okej, jag har kunnat det här men jag har inte riktigt satt ihop det. Det är inte automatiserat, då måste jag ta fram det i pannloben igen. Och tänk dig liksom pannloben, så har du ett skrivbord där liksom, och du måste lägga fram det på skrivbordet igen för att sätta ihop det. Det ligger inte bara liksom automatiserat, du måste jobba med det. Liksom.
Och vad kan man göra med den kunskapen? Som...
Alltså det du fortfarande har kvar på skrivbordet, det måste du ju se till att du måste, det beror ju på. Men är det kunskaper som du sen vill kunna bygga på, så måste det in i den automatiserade biblioteken. Och då får du jobba med det på skrivbordet så många gånger du behöver, tills det faktiskt blir automatiserat. Och det är oerhört mycket jobbigare att jobba på skrivbordet än att ha det automatiserat. Därför att det är jobbigare att lära sig saker än det är att kunna saker. Och det måste per definition vara. Liksom.
Just det, och ibland kan det bara kännas som att man lär sig, men man gör egentligen inte.
Nej, det är ju den andra biten av det. Men jag brukar säga att om det hade varit lika jobbigt att kunna någonting som att lära sig något, då hade vi gett upp för länge sedan. Men man kan ändå behöva bli ganska påminn om det ibland. Bara att du lär dig ett nytt språk. Och ska du lära dig de oregelbundna verben. Liksom. Det är ju, om man bara tar det i engelskan, för att ta något språk som många har jobbat med, så är det ju ganska många oregelbundna verb. Och i varje mening i engelska, för att det ska bli en mening, så finns det ju ett verb. Om du, när du kan prata engelska, blir tvungen att varje gång fundera på, är det ett regelbundet eller oregelbundet verb, då skulle du inte prata engelska. Det skulle bli så jobbigt att prata, så att du gör ju inte det. Så en gång lär du dig det, du har det på skrivbordet och jobbar med det, och det tar massor av tankekraft och du kan inte göra andra saker samtidigt, så du kan bara tänka på det. Men när du väl har det, så sitter det vad vi brukar kalla ryggmärgen, det är det ju inte riktigt, men det sitter i den bakre regionerna, och så har du det automatiserat. Och då kan du ju använda engelskan till andra saker. Liksom.
Jag kommer att tänka på nu att det här med till exempel att gå och lyssna på poddar då. Man tänker, det här vill jag lära mig. Och sen gör man det samtidigt som man går och handlar eller på gymmet och sådär. Det känns ju inte som den optimala inlärningen direkt. Om du vill lära dig om andra världskriget.
Jag förstår vad du menar. Och det beror ju helt på hur man ser det. Och väldigt mycket beroende på vad det är du gör. Om du gör det samtidigt som du har en liten ny matlista, alltså som du inte riktigt koll på, eller du har inte en matlista överhuvudtaget, så du måste tänka ut vad du faktiskt ska äta till middag samtidigt. Nej, för då försöker du tänka på två saker samtidigt, och då kommer du bara höra på den och inte lyssna på den. För målet är ju att faktiskt få ihop middagen, för den ambitionen ligger högre, närmare överlevnaden. Så att, nej, det skulle jag inte rekommendera. Men på gymmet så är det ju rent idealt. Därför att är du fysisk rörelse, så är du mycket mer uppmärksam och mottaglig. Så att,
absolut. Ja, men så länge du inte måste gå stå, och om du första gången och ska, som inte vet hur du ska göra riktigt. Ja.
Nej, så du måste tänka på vad du gör när du gymmar. Så nej, då är det inte någon bra. Men om du är van så...
Ja, eller just det. Ja, jag förstår. Så att om du gör en hyfsat automatiserad syssla så passar det ganska bra.
Ja.
Ut och gå, powerwalk kanske,
absolut.
Där man hittar.
Ja, där du hittar, ja.
Flea, du är inne på motivation en del också, just för att skapa motivation. Vi sa ju det förut, det här med att man kan skapa motivation då genom delaktighet, och att man låter de som lyssnade, som var med och skapa det tillsammans på ett eller annat sätt. Du nämner lite andra genom så här syfte eller genom självständighet och så, kan du...
Generellt så kan man väl säga att du kommer att skapa motivation genom att skapa förväntan. För att motivation, det som känns härligt, som gör att du triggar igång och går igång på någonting och engagerar dig och vill veta mer och sådär, det är ju egentligen vår stigande, långsamt stigande tillförsel av dopamin.
Förväntan om någonting som ska ske.
Ja, och när du skapar förväntan så känner du det här dopaminet. Du förväntar dig att nästa steg ska komma och vad ska det bli, och du är nyfiken och blir intresserad. Det är ju motivation. Liksom.
Just det.
Och det finns ju massor av sätt att skapa förväntan. Det är bara det som jag väldigt ofta gör på föreläsningar. Och när vi kommer in på något ämne så säger jag att det finns ju en mening som sammanfattar det här på, som ganska många människor missuppfattar. Man säger det lite felskruvat så att den här meningen inte blir någon hjälp egentligen. Men om du skruvar till den, så kommer det i en enda mening kunna sammanfattas, lösningen på allt det här. Och den tänkte jag att den avslutar vi föreläsningen med idag. Och det kan ju dröja ett par timmar till dess, eller vad som helst liksom. Så den kommer vi ta sist idag, den här meningen.
Jaha, ja.
Det är ganska lätt att bygga förväntan. De flesta kommer bara, okej. Okay. Jag tar nog inte tidigare tåg som jag hade tänkt.
Nej,
alltså förstår
nej.
Du? Man behöver bara slänga ut det där. Eller strax för en paus.
En liten krok.
En krok,
förväntan inför någonting.
Ja. Gör cliffhangers. Berätta en story. Jag är väldigt för att berätta stories. Alltså berättelser hela tiden.
Varför stories?
Om vad som helst egentligen. Helst förstås relaterat till ämnet. För det är ju dumt att tappa fokus. Men ibland behöver man bara göra någonting annat. Och bara få en känsla.
Men vadå, om du skulle säga att du skulle undervisa i matte.
Ja.
Vad skulle du kunna bygga för förväntan då, om du ska ha en 3 timmars föreläsning i matte? Svintråkigt.
Jag älskar matte, så det, okay, jag skulle inte säga det. Men om man... Ja, det beror helt på vad vi tittar på. Men andra grads ekvationer då. Som de flesta, jag tror det blev framröstat som världens mest, inte mest meningslösa kunskap, men det som flest människor lär sig i världen, som minst antal människor har nytta av, är andra grads ekvationer. Men jag tror att det är Economist eller något som röstar fram det. Hur som helst, säg att du skulle då jobba med andra grads ekvationer och gör en story av det, alltså gör en berättelse av det, gör en grej av tillfällen man faktiskt har användning för det. Någon som blir totalt lurad av bankräntan på blankolån. Liksom, eller så. Alltså att man gör en story som gör att det där vill inte jag med om. Liksom. Eller att man gör...
Alltså, du egentligen svarar på frågan varför det här är intressant.
Ja.
Varför ska jag lära mig det här?
Ja. Utan att...
Början, alltså. Så att publiken känner lite, ja men det här är ganska bra att kunna ändå. Eller,
ja men precis.
Ungefär, eller?
Ja. Och man behöver inte måla dem hela tiden på näsan, att ropa att det är motivation, att motivation kommer av förväntan. Så skapa, var inte så himla, man ska vara så transparent och man ska vara så, måla ut allting i förväg. Nej, det är inte så människan har gått igång på saker i alla tider. Vi går igång på att oberäkneligheten, att vi inte vet vad som komma skall, och att det blir lite så här, lite överraskningsmoment. Sen absolut, det finns variationer i neurologiska förutsättningar av att vi måste ha saker tydligt och så här, men nyfikenhet skulle jag säga är så oerhört mycket lättare att ta död på än vad många tror. Så att kan vi bara göra en knorr på någonting som folk inte har väntat sig, så kommer vi skapa mer förväntan. Och då kan det ibland bara vara att från ingenstans, vänta, lägg ner pennorna eller datorerna. Eller så här, jag ska bara berätta en sak. Och så kör en story, vet ni vad? Jag hörde talas om en kille och han var med om det här och det här. Och så säger han bara, det här hade han ju sluppit om han kunde sin andra gradsekvationer. Jag förstår det. Alltså man behöver inte säga, nu ska vi prata om andra gradsekvationer. Jag har en berättelse om. Alltså, nej, förstår du? Man kör nej,
du menar,
det sen.
Du menar att du skapar det förväntan för vad ska hända härnäst?
Ja, alltså alla berättelser bygger ju på att du blir intresserad om du vill höra berättelsen. För att det skapat en förväntan om vad som komma skall. Det är ju det som en berättelse går ut på. Att du försöker att förutse fortsättningen. Liksom.
Mm. Men kan det inte vara svårt att komma på stories? Eller?
Jo, men det är därför vi har pedagogiska utbildningar. Att det är klart det är svårt. Alltså, jag brukar säga att annars kan du väl ta någon från gatan. Alltså, ja, det är svårt. Men det är det som är utmaningen. Det är därför det är en profession att faktiskt vara pedagog. Det är inte något som folk kan lite till mans. Utan det är en profession att vara pedagogisk. Och då tänker jag att det måste man ju ta på allvar. Mm. Det är väl, det är en sorg jag kan tycka att jag ofta märker att man tror att men vadå, det, ska jag behöva tänka på det? Ska jag inte bara leverera information? Nej, det är en profession det här, det är liksom på riktigt.
Och vad det egentligen handlar om i grunden är ju att bygga upp ett intresse.
Mm.
Både i stunden, för dagen och för ämnet kanske i förlängningen på något vis.
Då. Exakt.
En story är ju en teknik, en cliffhanger en annan eller liksom på något vis. Beroende på publik såklart.
Ja, men absolut, vilket sammanhang
men,
vilken...
men bygga upp ett intresse så att man känner att det ska bli ett kul och spännande och hej och hå.
Bygg förväntan. Det enda du behöver tänka på egentligen är att bygga förväntan. För jag är ju provocerande nog att säga att det är inte svårt att bygga motivation.
Nej, det är bara
oerhört lätt att rasera den. Och det gör vi hela tiden, för vi gör misstag precis hela tiden. Det gör vi alla, för att det är svårt att låta bli att göra misstag.
Ja, men bara det att du har den inställningen att du ska skapa motivation är ju en bra början då.
Ja,
just det. För om du kommer till min föreläsning och säger i slutet av dagen ska vi göra något otroligt kul sen av det vi kommer prata om.
Ja.
Det kan ju räcka.
Ja.
Jag tänker, vad sjutton är det där?
Ja.
Det var lite så du menar med
men klickfärgen.
Alltså, bygger upp ett intresse.
Nej, precis. Och det behöver inte vara en stor grej. Det kan vara en sån liten bagatell så att man ska inte ha så höga förväntningar själv på vad det måste vara.
Nej.
För att det, då tror man, men det kommer ingen tycka är intressant. Jag kan ju säga att snart kommer det här och så att kommer den här meningen och så, så kommer folk bli jättebesvikna. Nej, det funkar inte så. Det är inte själva leveransen som är din motivationsgenerator. Det är förväntan om den leveransen och sen ska den inte vara för mycket av en plump förstås. Men det krävs ganska lite för att den bara ska leverera på det den utlovare.
Finns det några andra vanliga sätt där man kan bygga upp förväntan?
Bygga upp förväntan?
Eller intresse?
Ja, alltså det finns ju andra många olika sätt att hinta om vad som komma skall. Det är egentligen det förväntan handlar om. Och jag kan ju säga ibland att efter paus så ska vi ta den här, vi kör ett litet videoklipp då. Och det kommer vara en orgie av emotioner och känslor där du verkligen ska få känna på liksom, hur det känns i magen på riktigt. Men den tar vi efter paus.
Mm.
Folk kommer ju tid efter paus. Liksom.
Mm.
För de vill inte missa när man säger en orgie av känslor. För det låter wow. Och sen det jag gör levererar ju i och för sig på den också. Men jag menar nog att det hade inte ens behövt leverera på den nivån som man skulle kunna tänka sig att en orgie av känslor är. För att ändå skapa tillräcklig motivation för att få upp dopaminet.
Mm.
Så,
just då liksom vid tillfället.
Vid just det tillfället, precis.
Mm. Det är ju superspännande och också jag tänker med något man måste liksom öva på och jobba
absolut.
Med. Om man säger så här då, när man har en publik eller oavsett vilka grupper man jobbar med, alla personer är ju inte likadana.
Nej.
Vi är ju alla olika och ur det perspektivet, hur kan man liksom tänka där?
Alltså att vara medveten om vad som funkar är för mig det absolut mest centrala. Att det här fallet var medveten om vad dopamin gör med människor. Det vill säga gör dem engagerade och nyfikna och taggade och intresserade av att tänka. Att sen lägga på perspektivet att det finns människor som har medfödd brist på dopamin. Då förstår man att det skapar ju problem förstås. Och det gör ju inte det jag pratade om, dopaminet, mindre relevant. Det gör snarare tvärtom mycket mer relevant för de som börjar på en grundnivå som är lägre.
Mm.
Jag brukar säga att om vi säger att de flesta av oss, om vi pratar normen, ligger och skvalpar vid vattenytan och kan ligga och simma när vi är på en normal nivå. Och sen så kan vi upp och flyga ibland för att det är lite härligt, vi kommer upp i dopamin och det känns häftigt. Liksom. Medan vi kan ligga där och simma och ändå, det funkar ganska bra, det är rätt okej, det är lite jobbigare, det är inte så härligt som att flyga. Men så har vi de som inte har den variationen mellan att simma och flyga, utan det är snarare att simma eller drunkna. Och det är de människor som är födda med en brist på dopamin. Och så säger vi till dem, ja men allting kan inte vara roligt jämt. Nej, det är ganska lätt att säga när din range är från att simma till att flyga, när de har simma eller drunkna. Då är vad de hör är att nej, så jag ska drunkna ibland. Alltså, och det säger man inte till människor som tycker att det är okej att spela dataspel hela natten liksom, men att sitta 20 minuter och lyssna på en historielektion, det funkar inte. Nej.
Så hur ska man göra istället? Eller vad är poängen?
Ännu viktigare att titta på hur får vi upp deras dopamin och inte genom att konkurrera med dataspel.
Få alltså, upp intresset.
Exakt. Och få upp mer långsamt dopamin. Inte det här kicken som sen ger en baksmälla så snart det är över så är du på en lägre nivå än du var innan. Liksom. Mm. Det behöver inte de människorna heller som lider av den här bristen på dopamin.
Vad menar du med långsamt dopamin?
Saker som innebär att det skapar en långsamt stigande. Att när du håller på att lära dig någonting, du blir mer och mer nyfiken. Du kommer närmare en lösning, du känner ett engagemang som stiger och stiger. Och när du är klar med det hela så känner du en tillfredsställelse av att shit, ja, förlåt, jag fattar det där, eller vad kul det var, eller det där kan jag leva på länge. Alltså, då har du haft långsamt stigande dopamin som inte får en krasch.
Mm.
Medan om du får en kick av någonting, om vi kan ta dataspel eller vi kan vara Red Bull eller vad som helst, så kommer du sen när det är slut att känna att nu har du lägre nivå än du hade innan. Därför att det är kroppens sätt att reagera på en kick.
Mm.
Och det ska vi inte konkurrera med. Alltså, vi kan inte jobba med en utbildningssystem som bygger på kickar liksom. Utan jobba med långsamt skapande, produktion, engagemang, läsa, lär, producera, bidra.
Mm.
Inte en snabb sockerrush liksom.
Jag tänker att vi behöver runda av.
Mm.
Jag brukar avsluta med rekommendationer. Om du har någon rekommendation, kanske inte, tänka som individ eller för sig själv. Eller, ja, du får välja. Om man lyssnar på det här.
Ja.
Vad är din rekommendation?
Min rekommendation är...
Ja, alla jobbar ju inte som pedagoger, tänker jag.
Nej. Ja, det är ju lite roligt att avsluta just med det. I min värld så är ju faktiskt nästan alla vuxna människor pedagoger.
Aha, du kommer.
Okay. Varför jag har skrivit en bok just med den titeln. Därför att det är ju inte bara lärare här jag pratar om. Utan så snart du leder någon annan människa överhuvudtaget. Du kan vara en arbetsledare, eller du kan vara en idrottstränare, eller du kan vara förälder. Mm. Så är du pedagog. Du har ett pedagogiskt uppdrag. Liksom.
Då kan man säga att alla inser inte att de är pedagoger.
Nej.
Så
Nej. Och jag inser tydligen inte att alla inte tänker så, eftersom jag har en bok med den titeln och tror att alla ska känna sig berörda. Det är de inte först som har läst boken. Förstår att jag inte bara menar lärare. Liksom. För det är det verkligen inte. Så att förstå att man är en pedagog och att man har bara som medmänniska ett rätt stort ansvar för hur du kommunicerar med andra. Och vad du gör med andra människors dopaminnivåer och trygghetskänsla. Att du är ett hot eller en belöning för alla omkring dig. Att du påverkar andra människor troligen betydligt mer än du tror. Bara genom ditt ansiktsuttryck. Bara genom ditt typ av tal, var du riktar blicken. Och bara för att du sitter i en grupp eller i ett annat kollektiv på jobbet eller i skolan. Att du är anonym. Så är du fortfarande en påverkansfaktor till den som undervisar eller är företagsledare eller så här. Så att förstå att vi påverkar från alla roller vi har i livet.
Vilken stor maffig rekommendation. Men jag förstår. Spännande. Om man vill lyssna på det här och komma i kontakt med dig, ställa någon fråga kanske. Hur gör man då?
Då når man mig lättast genom min sajt, är det anna.tibeliusbodin.se. Där har jag alla kontaktuppgifter och sociala medier är jag oerhört aktiv på. Inte min privata, utan som Facebook som vi pratade om innan, utan nu pratar vi professionella sidan. Så gärna utbildningssida i framförallt Facebook och LinkedIn. Där jag delar ut massor av tips och idéer.
Tack för att du var med i programmet.
Tack så mycket, jätteroligt att vara med.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.